Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Hej, Klara och Malin här. Från och med nu hör du oss bara hos Podmi.
Och vi har en present till dig. Om du använder koden Volin och Klara så får du 30 dagar gratis. Obs! Koden kan bara användas på podmi.com. Så gå in på podmi.com, starta ett konto och skriv in koden. Sen kan du lyssna i appen. Gäller endast nya kunder.
Det här är en podd från Aftonbladet.
Den friska önskar sig 1000 saker, den sjuka bara en, har du hört det?
Mm. Ja.
Och det borde kanske bara avse svårt sjuka personer egentligen. Men för mig är det relevant vad jag än råkar ut för. Och jag tror inte att stoiskhet kan läras ut, utan du föds med det, eller tyvärr. För i fredags vaknade jag med nackspärr och kastades omedelbart ner i svår förtvivlan. Jag fick massage av mamma och pappa, vad säger jag? Mamma och Joakim. Ja, mamma och Joakim, inte samtidigt ska dock sägas, för det låter lite sexual. Jag åt dubbla Ipren, om det är nu man ska göra. Jag blev aldrig klok på hur många såna här milligram eller vad det heter man kan ta. Jag smorde in mig med någon slags oxkräm som Elin har köpt i Spanien, och sen Voltaren som gick ut 2011. Mm. Och jag tyckte, massage hjälpte en liten stund, sen gick det över. Och jag gick runt, går fortfarande runt och önskar mig ingenting i livet, bara jag slipper den här smärtan. Jag blir så fruktansvärt patetisk. Och sen så tänker,
har du fortfarande nackspärr?
Ja, men alltså, har du blivit bättre, tills nu? Men jag menar, jag vill inte ha ont alls. Och jag visste inte vad jag hade innan jag fick ont. Jag borde njutit mer. Jag borde varit mer tacksam. Och sen dag två, det här var i fredags. Dag två på lördag, då sitter jag och tittar på bilder från förra veckan. Där visste jag inte hur lycklig jag var. Helt oväntat som det svåra jag skulle drabbas av. Kolla där, jag log. som människor kanske sitter och reminiscing döda personer ibland i sina fotoalbum. Så där är jag med min hälsa. Att jag minns hur min kropp kändes och hur jag tog på mig själv.
Volin och Klara. Med Malin Volin och Klara Lidström.
Jag tycker det var tröstande på ett ganska djupt plan, för att alltså, när man har närstående som har blivit sjuka och dött, alltså
du får inte ta upp din mamma när jag pratar om min nacke, det blir hemskt för mig.
men jag ska säga någonting, och det är att det har verkligen tröstat mig då när jag har typ haft så här, varit så här riktigt riktigt magsjuk eller riktigt riktigt förkyld, för att då har jag verkligen känt så här, ja men alltså, jag har inte dödslängtan, men jag känner verkligen att jag bryr mig om ingenting annat än att slippa den här smärtan. Och då tänker jag att ja, men om man är riktigt, riktigt sjuk, så när man är frisk och sitter med någon som är sjuk, så tänker man liksom att den ska vilja ha livslust och du måste fortsätta kämpa, och det är så sorgligt att den inte orkade, den inte ville, så här. Och så får man prova lite, lite grann, så en promille av den smärtan till exempel, som man kan ha när man har någon, liksom, ja, har någon svår sjukdom eller någonting och är döende. Och så får man känna bara att just det, men man vill ju faktiskt inte, alltså man vill knappt leva när man har influensa, så alltså man är väldigt redo på att bara liksom, ja, inte ta, såklart inte ta livet av sig, men du vet så här, bara, jag kan bara kasta in handduken, jag bara struntar i allt där, det enda jag vill är att må bra. Och det, ja, jag har blivit jättetröstad av att tänka så, att när man blir tillräckligt sjuk så kommer man känna att det är en befrielse, och då behöver man inte, då kommer man inte ligga där och tänka att man kanske vill gå upp och gå ut och ta tur med sitt jordgubbsland eller liksom sätta sig och skriva, utan man kommer bara, man kommer ha en djup, förhoppningsvis djup acceptans för att släppa taget av allting. Gud vad deep det blev, men skitsamma.
Ja, alltså du, istället för att håna mig så bara gick du mig till mötes, men jag, om du tror att ett jordgubbsland kan få igång mig på något sätt, då jag väljer ju hellre döden. Jag går ju mot ljuset, eller mot mörk. Vilket håll ska man gå till för att komma till döden? Än att gå till ett jordgubbsland som vi fixar. Så hur kunde du tro att det skulle vara någon slags incentiv? Eller vad, incentiv? Nu är det för varmt i det här rummet. Jag har ju ett barn som var ganska så stor när han för första gången kräktes. Och så han visst förstod ju inte vad som hände. Och kanske att han var 3, jag vet inte. Och liksom bara stod och var helt chockad. Och bara, ring polisen! För att det var hans första tanke att det kan inte, så här får det inte gå till.
Så här får det inte gå
nu
till.
Nu måste ni ringa polisen. Nej. Jag är utsatt för ett övergrepp. Jag vet inte. Det har, och fram tills ganska nyligen så har vi tänkt att det är det mest patetiska som har hänt i vår släkt. Tills vi fick reda på en person i vår släkt som barn blev förkyld och kände sig då väldigt dålig. Låg i sängen och sa så här: samla familjen. Så jag menar, jag är i gott patetiskt sällskap i det här gänget.
Verkligen.
Minns du känslan när man gick i skolan och hade fått en ny tröja som man var stolt över och ett par dagar senare dök ens kompis upp i en likadan tröja? Minns du det?
Fruktansvärt.
Fruktansvärt. Och det är ju någonting djuriskt som väcks i en 10-åring som inte får ha sin blekrosa sweatshirt i fred. Inte sant?
Ja.
Och nu så, det här är ju verkligen inget nytt på något sätt, men jag ser den vuxna versionen av det här lite överallt på Instagram. Människor med många följare som får frågor var de har hittat sina saker och sina plagg och sådär. Och att det skulle vara något slags problem. Och då vänder jag mig till dig. Du har ju otroligt många följare.
Det här är så intressant för att jag pratade med en kompis som också i vuxen ålder gav uttryck för att en väninna hade köpt en likadan blus som henne och blev, alltså hon blev så rasande liksom att hon kopierade henne och hit och dit. Och jag har jag förstår hennes känsla, men alltså grejen är att jag minns att det var så där när jag var yngre att jag blev arg när kompisar härmade. Men då löste jag ju det genom att skaffa sånt som ingen kunde härma. Dels liksom second hand grejer eller göra saker själv, för att jag tålde inte att liksom de skulle ha exakt samma sak. Så jag, den känslan kände jag från jag var liten. Men nu som vuxen så tycker jag att alltså jag blir bara smickrad. Och så känner jag, som utifrån att vara influencer, så känner jag att jag tycker att det är jättekul om folk frågar mig vart mina saker är ifrån. Jag tycker också att det ingår i arbetsbeskrivningen. Du kan ju inte starta ett Instagram-konto eller en blogg eller YouTube-kanal och sen vara arg för att folk undrar vart ens kläder kommer ifrån. För liksom hela ens legitimitet, hela ens att man liksom har någon business med att hålla på, det man gör är ju att folk ska tycka att det är inspirerande och vilja kanske ha eller prova något liknande. Jag fattar inte hur man kan vara arg på läsare som vill ha samma sak. Ja. Och jag tycker det är så provocerande när folk ser snäsa sina läsare, för det är inte heller helt ovanligt. Eller skriva inlägg så här: men skaffa er en personlig stil, försök inte imitera mig, bara men snälla någon, du har byggt hela ditt konto på att berätta om din stil och din inredning och vad du bakar, och sen är du arg på folk som tycker att det är fint och vill göra något liknande.
Det är fel folk som frågar kanske, och jag håller med dig om att det är ju otroligt smickrande att någon vill ha det man själv har. Ja. Så då handlar det kanske i de här fallen om att den som frågar inte är värdig det du har. Jag minns nästan, för jag minns inte riktigt, en influencer som blev kritiserad, tror jag, hos bloggbevakning när hon hade svarat något i stil med: det har du ändå inte råd med. När en följare hade frågat. Och det tycker jag faktiskt, ja. Jag tycker det är både roligt och det är väldigt uppriktigt. Förmodligen är det ju också, stämmer det ju också. För det är ju faktiskt bättre att svara så än att ha någon utläggning om att det här har jag inte tid med, ni får googla och så vidare. En del influencers beter sig som expediterna i Pretty Woman. It's very expensive. I don't think we have anything for you. You're obviously in the wrong place. Please leave.
Nej. Men är inte det för att vissa influencers är bittra över sina följare? Alltså de tycker inte att de har nog bra, kräddiga, snygga, coola följare, utan de vill ha, de tycker liksom att det är för mycket vanliga mamman från Värnamo som följer mig, och varför är det inte fler coola personer som följer mig? Alltså man ser helt enkelt ner på dem som följer en, för att man, men då...
Ja. Eller? Men då, ja, men då förtjänar man faktiskt också att brinna i helvetet. Därför att det är ju följarna som gör hela din tillvaro. Jag säger din,
ja.
Jag menar inte dig, även om det också är sant.
Fast det är 100% sant också.
De gör din tillvaro, alla dessa människors tillvaro möjlig. Inte därför att det är ju, jag tror att det finns ett tankefel. Nu gissar jag att ja, men det är ju gratis att lyssna på den här podden. Det är ju gratis att läsa min blogg eller följa min Instagram. Det är ju gratis. Ja, men samtidigt så är det ju att varje följare ger klick. Så det är ju inte, det kan vara gratis alltså, på ett sätt, men det ger ju...
Ja,
nu förklarar jag för dig hur det funkar. Båda förlåt för att jag gör det.
Tack för att du gör det. Nej, men båda sakerna är ju sanna samtidigt. Ja, för att det ena sidan känner jag håller med. Alltså jag känner verkligen så här, och influencers som klagar mycket på sina läsare, då känner jag så här, men då får du göra dig av med, om du har läsare som är sura på dig och så fort du skriver något, eller så här, då får du uttrycka det på ett sånt sätt att de läsarna slutar följa dig, och så får du försöka hitta andra. Alltså du måste ändra hur du är så att du får andra typer av följare. Om du är missnöjd med att det är för lågt i tak, eller du får bara kritik hit och dit. Eller så får du liksom hantera hur det är. För att man får ju någonstans de följare man förtjänar. Och samtidigt kan jag också tycka att, alltså jag, i mina mörka stunder, för jag kan också få kommentarer som är så här, vad sa du?
Va? Har du såna?
Vad sa? Jag har inga mörka stunder. Mm. I alla fall, i de mörka stunder jag inte har, så känner jag alltid att då kan jag känna så här, du vet, jag har gjort så jäkla mycket bra inlägg, alltså det har tagit så mycket tid, jag sitter på kvällar och nätter och bara redigerar bilder och gjort, alltså, men helt enkelt utfört ett jobb, alla utför ju sitt jobb, det är inte svårare för mig än någon annan, men jag känner liksom att jag har verkligen ansträngt mig, och så kommer det någon, och då är känslan, den personen har suttit och glufsat i sig, glufs, gud vad gott, ätit, tömt faten, ätit, rapar stort, och sen säger så här, det var inte så gott, det var ganska osalt, och den där var lite för fet och så, så att nu ska jag fortsätta glufsa i mig, men liksom, jag tycker inte, alltså, då kan jag känna bara, men så då kan ju en bitterhet väckas i mig, och då är jag väl inte bättre än de där influencersna som då är sura på sina följare. Men grejen är att jag tänker att det är som ett givande och tagande, och vissa influencers, de vill ju inte ge.
Jag svarar på, och det är en smal sak eftersom jag har ju inte så många följare, men jag försöker att svara på alla frågor som kommer på, ja, och ibland så kan jag kan verkligen, du skrev en gång ett inlägg som handlade om, eller du skrev en kolumn om, var hittar jag den? Och då tänker jag att den här personen har ju förmodligen googlat en stund. Så, och det är då man väl vänder sig till källan, och det är väl klart att jag ska hjälpa till med det, men ofta så tar det ju väldigt lång tid, och jag kan fastna ibland och så tittar jag upp i min verklighet, och det har nästan blivit kväll. Nej, men, och så tänker jag att nu har jag ju lagt ner mer tid på det här än jag har sett vissa av mina barn idag. Men då är det så, och betyder detta då att jag är en bättre människa? Tveklöst ja. Det är klart att det är bättre att vara vänlig och hjälpsam. Mamma. Jag är en sämre mamma, men jag är en bättre människa överlag. Därför att det något av det ledsammaste som har sjungits i en svensk låt är ju ingen vill veta var du köpt din tröja. Ja. Det är ju det man tar med sig från den låten. Kanske i och för sig, eftersom den heter det. Men också den raden är liksom hårdare än det andra, att ingen vill veta vad ditt hus låg eller allt vad det är, utan ingen vill veta vad du köpt din tröja, det säger allt. Och om du då har en massa människor som vill veta vad du köpt din tröja, då ska du veta ut och svara.
Du ska vara så glad att folk vill veta att du köpt din tröja och att folk är intresserade av vad var det för recept du använde när du gjorde den där fruktkräm, alltså kan inte, eller det, så här, det är ju ett privilegium att liksom vara arrogant kring det, är ju, då är man ju en röv. Men sen, okej, men då måste jag fråga en annan sak, för jag tänker, om vi nu fortsätter grotta i hur olika kända personer och influencers beter sig mot sina läsare, det här är ju liksom trevliga frågor, men jag tycker det är spännande att se i kommentarsfält när någon får kritik och se hur folk bemöter det, för där finns det ju så många olika inriktningar. Det finns ju den här som jag tycker det har blivit väldigt dominerande, som är kill them with kindness, alltså att vara väldigt snäll och backa vid kritik, säga förlåt, jag missförstod hur du menade, eller oj oj, då tänker vi nog olika, jag ska förklara hur jag menar, och som är, den är som förhärskande i influencervärlden bland alla tjejer som inte är tuffa och konfrontativa. Och det värsta är att när man ser det där i kommentarsfältet, så upplever jag att ju mer snäll man är, ju mer snabb man är på att backa om man har sagt någonting tokigt eller lite edgy, desto mer hugger folk. Alltså ju mer du blottar strupen, desto mer hugger de. Och sen så kommer alltid någon och säger så här, det är så skönt att du kan vara så bra på att backa och vara ödmjuk inför dina följares åsikter. Och det gör då att nästa gång så blir det ett ännu starkare krav på att man ska backa och vara ödmjuk, tills du är en våt liten fläck som inte tycker någonting. Du kanske är älskad av alla, men du är respekterad av ingen, för att du står inte upp för någonting och du får skit för vad du än
men
gör.
Men spelar det någon roll då om du har lika många följare och du tjänar lika mycket pengar? Spelar det någon roll då vad folk tycker eller tänker eller respekt eller vad? Det är ju frågan jag ställer till dig nu.
Ja, fast jag tror att, alltså grejen är att det jag tycker mig se, för att grejen är att jag har varit i det diket själv, och det jag tycker mig se är att alltså dels dör ju kreativiteten om man är så himla rädd för att folk ska ha synpunkter och folk ska bli upprörda över vad man tycker, så vågar man ju ingenting och det blir bara tråkigt. Alltså när man inte vågar någonting blir det så fruktansvärt tråkigt, och folk doftar sig till rädsla och oro som, alltså som ett rovdjur liksom, och hugger, så att man gör en mindre och mindre och mindre värld åt sig själv, och sen kanske man då och då grinar ut över att det är så tuffa krav från alla följare och så här, men istället för att liksom gå till motangrepp. Alltså jag tycker att du, om vi ska prata din professionella roll.
Demideck presenterar fasadcharader.
Klockan. Du ska gå in där.
Polis.
Effektar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det typ, var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Och men så vidare på väg till dig. För att du hörde en kollega prata om det. Och du råkade ljuga om att du också hade en. Och att den var så himla bra. Att maten blev så otroligt god. Och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg. För att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja! Då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på. Som till våra paketboxar. Placerade på en plats nära dig. Och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar på Snod.
Ni har väl inte missat att alla takeaway-förpackningar ni slänger på rätt ställe ger fina deals i McDonalds app. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis...
Åh, sorry. Kom åt något här.
Exempelvis...
Förlåt, det är något skit här.
Andra snabbmatsrestauranger som...
Vi provar en talning till.
La 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 la. La 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 la.
Så tycker jag alltid att du kan ju lyfta upp så här vidriga svar får du få på dina krönikor från på dina Aftonbladet krönikor kan ju du lägga upp liksom och skriva något dräpande och roligt om på Instagram. Men även i ditt kommentarsfält på din blogg, nu tror inte jag att du får så mycket där, men ibland har jag sett liksom du svarar ju bara väldigt snäsigt och roligt, och det älskar ju dina läsare. Alltså det är ju en del av det, de som hatar dig hatar dig ännu mer, men de som gillar dig älskar att du gör så. Hur har du fått det utrymmet, undrar jag?
Jag skulle hellre bada i bajs än att det du nämner där, att backa, därför att jag tycker att jag har så pass bra koll på vilka gränser jag, ofta handlar det om att man då ska ha kränkt någon annan, eller det är oftast det kritiken går ut på, för att och jag har ju det som jag tycker att alla människor som publicerar sig ska ha, det vill säga man har sitt lilla gäng, det kan vara en person eller två eller tre som man kollar med och som man kastar grejer på, och så får man tillbaka att nu framstår du som så här, eller ja, men har du tänkt på det här och hur ska det uppfattas av den här, och det är inte ängsligt det minsta lilla, utan det är bara att någon som försvarar en i förväg, så att man slipper hamna i de här situationerna. Men skulle jag aldrig få för mig att och sen någonting som slog mig nu när du det finns ju två varianter här, eller den ena är ju de som har kritik och som börjar med att säga jag gillar dig och jag tyckte du var så bra den här, men, och sen kommer kritiken, och motsvarande då de som vill säga något snällt men måste börja med att säga jag brukar tycka att du är ganska den, men nu fick du till det, vem bryr sig, sluta med de här jävla förorden, vad säger du vill säga.
En sak som också är så konstig är ju att och det här är ju, alltså jag tror att det här är mycket vanligare när det gäller kvinnliga profiler, för att dels blir man anklagad för att vara taskig och alltså att man hatar andra kvinnor, man får inte tycka till om olika kvinnor för att man är kvinna själv, så här, det behöver inte män råka ut för på samma sätt, de kanske råkar ut för andra saker, men sen så är det som att om man som kvinna, alltså det smittar av sig så mycket hur man som kvinna förväntas vara i verkligheten, för att folk tycker till exempel att det är väldigt obehagligt om man inte byter åsikt, vilket jag har tänkt på, att om jag har skrivit ett inlägg på min blogg, och kanske någon så här lite, ja men lite halvpolitisk fråga eller något som där med barnuppfostran, alltså jag tycker till om något, jag ritar ifrån lite, då är det oftast en text jag har gått och tänkt på, jag kan tänka på den i flera månader, eller kanske pratat med så här 5-6 olika personer, jag har pratat om det med mina olika kompisar, inte med tanken att jag ska skriva om det, men liksom, det är något jag har gått och stött och blött, och så skriver jag en text och så får jag mothugg, vilket jag tycker är jättekul, jag älskar att folk skriver kommentarer och liksom fast det där håller inte jag med, men då om jag då inte direkt gör så här, vilken klok synpunkt, jag kanske måste ändra mig på, så anses man vara en dryg jävel. Men jag känner så här, men jag skriver väl inte en text om inte jag har tänkt på det här perspektivet. Sen det är klart att jag kan få nya perspektiv av sånt som läsare skriver i kommentarfältet jätteofta, men inte så ofta att det ändrar perspektiv på just det jag har skrivit, för det har jag ju tänkt på jättemycket. Om jag alltid bara drog någonting i röven och aldrig hade tänkt, och så klart, då kanske ofta det skulle vara att jag bara, oj, det här var ju jävligt dumt, det här, den här aspekten jag har tänkt på. Och så upplever jag att många som ska vara så här, alltså Katrin Zytomierska, alltså de bara drar något provocerande i röven och har inte tänkt, och har heller inga motargument om de väl blir frågasatta. De har helt enkelt inte lagt tid på att tänka på det. Men jag känner så här, men jag föraktar folk som skriver någonting i sitt kommentars, som skriver ett inlägg eller en Instagram-post och sen backar på en gång de får kritik. Bara, har du inte tänkt någonting? Har du ingen stämmen? Har du ingen ryggrad liksom? För det som händer är att man backar, är att de som blev sura blir ju ändå inte nöjda. För det spelar ingen roll om du ber om ursäkt, de är ju aldrig nöjda. De är ju kränkta hit och dit ändå. Och de som höll med en blir ju svikna, för att de som bara, vad bra skrivet, och så säger man till någon, så börjar den personen backa från det. Man får ju, man vill ju inte hos någon.
Jag minns nu att jag var med i, kan det ha varit Debatt, eller vad heter alla de här SVT, de har ju bytt, men det var väl när det hette Debatt kanske, väldigt många år sedan, kanske 14 år sedan eller någonting, och pratade om det här med, för då var det någon som hade, det handlade om hat på bloggar eller i sociala medier eller överhuvudtaget. Och då, det var ju någon som hade skrivit att jag skulle hängas upp i en köttkrok och våld. Nej, vad ja, men det var något sånt här. Men och det var inte så farligt.
Eller det var inte så... För det är du van att bli, så det var inget konstigt med det.
Ja, istället för en strippåle så har en köttkrok, så hänger Joakim upp mig där och bara slår mig! med gamla Klaras gamla jordgubbsplantor. Nej, men och då... Nej, men det var inte så farligt, för att jag tror att det var någon slags... det var kopplat till något tv-spel eller vad det var som jag hade skrivit om. Så det var någon gamer som var sur på mig för att jag inte förstod. Och det gjorde jag säkert inte. Men det var inte det jag skulle säga, utan att det var det här med samtalsklimatet och hur hatet och hotet och hur det är, bla bla bla. Och då var också Marcus Birro med på länk, minns jag, satt i något skrymsle någonstans. Och han tyckte då inte likadant, det vill säga jag tyckte så här, det här får jag tåla. För det gjorde jag, och det gör jag, och jag tålde mer och mer och mer. Precis som i vilken bransch som helst, där det är jobbigt i början för att man inte är van. Och sen vänjer man sig. Och det är ju på gott och ont, för jag menar, inga jämförelser i övrigt, verkligen inte. Men en obducent som i början kanske tycker att det är jobbigt, och sen till slut så blir man, du har blivit påkörd av ett tåg. Och nu plockar jag ut den här delen och den här delen. Man blir ju, det är ju bara, det ligger ju i sakens natur att du vänjer dig. Och, men han tyckte då att, jaha, nej, ska den här branschen inte få vara till med dem, för dem som är känsliga? Nej, det går ju inte.
Nej, jag vet.
Ska du vara obducent och tyvärr känslig då? Ska du vara polis och känslig? Nej, du nej, måste men alltså, få till dig.
Nej, jag var, alltså 100%, för det är det jag känner så här. Jag är känslig, så ni måste vara försiktiga med mig. Bara, ja, det är en utopi, det är ju underbart, och någon kommer säkert vara det, men grejen är att precis, jag är en polis som inte vill jobba med våld. Jag tycker det är så tråkigt om det ska vara massa våld. Alltså, man får som ta det för det. Sen ska det klart att man inte ska bli mordhotad, alltså, det är alltså det finns ju något som är liksom olagligt, men alltså till exempel att få en viss mängd påhopp, det kanske man bara måste tåla. Och gör man inte det, så kanske man inte kan jobba med det här, för att då är det inte bra för en. Och sen tänker jag också så här, att väldigt många människor som klagar på det här tänker så här, men har du haft ett riktigt jobb någon gång? Alltså det är ju hela tiden oacceptabelt, jättejobbiga beteenden man stöter på. Alltså när jag har stått i kassan i klädbutiker och folk står och snor och liksom är hotfulla, eller man har jobbat så här på en hamburgerrestaurang på natten och kommer in äckliga män och stöter på en som är pissfulla. Alltså, eller om du har om du är läkare, så ska du ta och hantera att någon tycker att du har gjort något fel i liksom hur du bemötte en patient. Eller alltså, en lärare får arga föräldrar som ringer hem. Alltså, att vara vuxen är att hantera obehag. Och vi som har de här plattformarna och har så här mycket, vi får också så fruktansvärt mycket mer uppmuntran, kärlek, pepp, allting, än vad de här alla andra får i sitt jobb. Man måste ju sätta sitt eget jobb i jämförelse med andra yrken och jämföra mycket positivt och mycket negativt drabbas av, så det går ganska fort att se att det är inte så himla farligt. Och man kanske måste stå ut. Jag tror också att det är viktigt att stå ut med om man står ut med konflikter, så kan konfliktnivån minska. Alltså, ju mer känslig man är för konflikter, alltså, ju mer snabb man är på att bli upprörd och skriva svarsinlägg och gråta ut och så här, desto mer kul är det att hålla på. Ju mer man kan tillåta så här, jag skrädder inlägget, jag fick 50 kommentarer som skrev att jag var en idiot för att jag inte hade fattat någonting. Och så kan jag bara svara på några av dem, och så behöver inte någon, jag behöver inte byta åsikt, de behöver inte byta åsikt, det är bara olika åsikter och allt är lugnt. Då minskar konfliktnivån. Men folk är så fruktansvärt nervös för att ha det här initiala obehaget av att inte vara omtyckta och älskade och få positiv uppmärksamhet för allt de gör.
Det kanske är där det blir en väldig skillnad om man är en influencer, eller om man då, som till exempel i mitt fall, och jag menar, du har ju varit på Expressen. Där får man ju, så att säga, vad heter det? En crash course, nej, vad heter det? Ja, men alltså, i att bemötas med massa hat och hårda ord. Och då lär man sig.
Och sen finns det också kanske, om man sitter på en redaktion har man ju ett visst stöd av varandra. Det är ju problemet om man sitter mycket hemma. Och det är därför, återigen, jag håller med dig i det här att man måste ha personer som man stöter blöt i sitt material med, som man litar på. För att då så gnäller man inte till följarna, utan man ringer till dem och bara, titta vad jag fick, eller liksom, om man känner så. Och så kan man hata ihop, och sen så kan man vara stark utåt, och sen så kan de också vara så här, men nu skärper du, det där är bara en tönt, sluta vara en lika stor tönt själv. Så här, att problemet är att jättemånga har också byggt upp så här stora plattformar, de når ut jättemycket människor. Det skulle kunna vara en tidning typ, men man har ingenting av det som gör en riktig redaktion, nämligen typ så här, stadgar om vad man får publicera, hur man ska bemöta kritik, HR-avdelning, alltså man måste ju ordna det för sig själv, så här att jag har vettiga personer att prata med om jag blir ledsen, och jag har också bra personer att bolla med mina texter med. Och jag menar, jag har ju skickat, när jag skrev krönikor och även blogginlägg, har jag ju skickat till dig ibland, bara, kan du bara kolla på det här, och då kan ju du säga så här, ja, nej, den där meningen får du stryka, för att du, det där framstår, det där låter inte skönt, eller typ det där, det är mycket bättre att du låter den där saken hänga. Alltså man behöver helt enkelt få feedback, men det här är ju en grupp människor som jag då själv tillhör, jag vet 100% om det, som är van att få jättemycket positiv feedback och jättemycket kärlek, och ganska få personer som styr deras jobb och har någon liksom mandat att prata om det de skapar, och det gör att man kanske inte utvecklas så mycket i det man skapar och skriver och hur man uttrycker sig, för man får aldrig någon feedback av någon som gör det kanske strängt men kärleksfullt. Mm.
Eller i mitt fall, mina närmaste som är hårdare än de som hatar mig på nätet. Nej, men en person i Sverige som jag tycker, som jag håller högt upp, det är Julia Frändfors. Hon kan som ingen ann, så bara slänger hon ut någonting som är så... Två exempel som bara dyker upp nu, när hon la ut en bild på E-Type och Melinda Jacobs, heter hon så? Ja, att de var ett par då. Att, ja, nu har hon äntligen fått som hon vill, nu hon kändes på riktigt eller någonting. Och också häromdagen så la hon ut bilder på Armand Duplantis, alltså Mondo, och hans tjej, jag tror hon heter Desiree. Sveriges osexigaste par. Och det, alltså hon kittlar mig överallt på kroppen hela tiden, för att det är ju drömmen att våga vara som hon, men det ska sägas, det är inte för alla. Hon har skapat en egen fil, tycker jag, där hon kan åka fram. Jag ska inte vara där, du ska inte vara där, för då blir det, vi är inte hon, och hon kommer undan med precis allting, därför att hon är så kompromisslös och så otroligt rolig. Så att
men hon är också, ja, och sen är också en annan sak, hon kommer aldrig bli bred, alltså hon är, det är lite acquired taste med henne, för att det är väldigt många som inte vill läsa det där, men det, som sagt, det är varken för alla att läsa eller att skriva, och men grejen är att om hon har ju ordnat det där utrymmet för sig själv genom att göra en massa saker som är obehagliga, alltså hon har tagit en massa initialt, en massa skit, nu har hon det där utrymmet, och man behöver inte göra det hon gör, men om man själv känner att jag kvävs, om man nu är en influencer, lyssna på det här. Kanske en eller två influencer i hela landet, lyssna på det här. Om man känner att jag blir kvävd av den roll jag förväntas ha, då måste man själv ta ansvar och börja ändra den rollen. Och det kommer börja med att man behöver göra folk sura, besvikna, missnöjda, irriterade, och sen så kommer de som inte står ut med vad det kommer försvinna, och då kanske man kan däremot hitta det till lite andra personer. Men man kan liksom inte få friheten utan att betala ett pris för den, och är man inte beredd att betala det priset, men då får man spendera resten av sitt liv med att skriva inlägg och sen be om ursäkt och sen backa och sen be om ursäkt igen och sen skriva ett ännu töntigare och mesigare inlägg nästa gång, för man inte vågar tycka någonting om någonting.
Bra!
Det är liksom hur det
är. Bra, Klara. Vad duktigt av dig att komma med ett sånt tydligt tips. Ja, men jag menar allvar. Du tror att jag driver nu. Nej, jättebra. Får jag också bara säga en sak som jag tänkte. Jag fick ju ett dödshot. Jag har fått ett par stycken kanske under alla dessa år. Det är verkligen inte mycket. Alltså rena dödshot, men sånt som har anmälts då. Och då så tar jag ju det till Aftonbladet och så får de sköta det. Och då nu senast, så vad kan det ha varit, ett halvår sedan kanske, eller ett år sedan? Ja. Då så fick jag från Aftonbladets, den avdelningen som sysslar med det här, då ville de veta att jag skulle skicka den här IP-adressen och sådär. Och så visade det sig att den här personen har dödshotat andra på Aftonbladet. Och då upplevde jag två olika känslor, varav den andra vann. Den första var att vad skönt att det inte bara är jag, därför att då kanske du har inte bara sikte på mig, du kommer inte komma och döda mig och så. Och den andra känslan var, men fett fan, det var ju vi. Alltså.
Det var inte speciellt.
Nej. Och säg inte det bara allt om en människas enorma ego. Jo. Att du ska vilja döda bara mig.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.